om vår Herres Jesu Kristi lidande, enligt evangelisten Markus. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och gav honom att dricka och sade: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas, och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officerer som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sade han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala, och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor, och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått upp med honom till Jerusalem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Här hänger deras mästare, som de följt från Galileen. Här är nederlaget, den stora förlusten. Det fanns ingenting kvar att göra. Det var bara att se upp och titta. Maria från Magdala, Maria, Jakob och Josefs mor och Salome. Några av kvinnorna som är i den där gruppen, som nu sörjer att deras mästare dött på ett kors. Vi får i ett annat evangelium också veta att bland annat Jesu mor Maria och också lärjungen Johannes är där. Men Markus nämner bara de här tre kvinnorna och bara kvinnorna. Och det är fascinerande i sig. Kvinnorna räknades ju som så opolitliga i samhället att då knappt ens fick vittna i en rättegång. Och nu är det de som både stannar längst vid korset. De har haft så stora roller här. De stannar längst vid korset. Och det är också de som först ser den öppna graven och får vittna om det. Det är en av många saker som visar på trovärdigheten i skriften när det gäller dessa händelser. En annan, som för att ta till exempel, är att de nämner han som hjälper Jesus att bära korset så tydligt. Du vet, det var han Simon. Han från Kyrene. Ja, men han som är pappa till Alexandros och Rufus. Det tyder på att han eller hans söner på något sätt var kända inom den tidiga kristna kyrkan. Man visste nog vilka det var som man pratade om. Men kvinnorna står där och ser upp mot den korsfäste mästaren. Soldaterna gör det också. Ser också upp mot honom, han som de har korsfäst. Och de två andra rövarna. Också de som står där och hånar honom. Överste prästerna, de skriftlärda. Och de här som går förbi. Bara hånar i förbifarten. De hånar för att de inte förstår vem han var. Och vad han ska göra. Rövarna hänger vid hans sida. Och de hånar honom också först. Men från ett av de andra evangelierna får vi också veta att en av dem faktiskt omvänder sig. Den kommer på bättre tankar. Och får höra från vår Herre själv att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Men när man ser alla dessa grupper, kan man ju fundera, vart skulle jag ha stått? I vilken grupp hade jag varit om jag hade stått där på Golgata kull? Man ska nog inte svara för snabbt utan att tänka igenom det. Det är såklart man vill vara i gruppen av kvinnorna som står där. De som har följt honom ända dit. Men det är en svår fråga att fundera på ändå. Om man prövar sig själv. För vi har skuld i hans död. Även fast det inte var just jag eller just du som stod på Pilate gård och ropade frige Barabbas. Fast när vi inte ropade bort med honom, korsfäst honom. Fast det inte var vi som stod med piskan eller som spikade, hånade eller vaktade korset, så har vi del av anledningen till det. En del i skulden, en del i ansvaret för hans lidande och död. Den skulden är delad av hela mänskligheten, utom just han som hänger där. Utom mänsklighetens största representant, Kristus. För människan som är skapad för att ära, tjäna och älska Gud, har gjort uppror mot sitt syfte, vänt sig ifrån Gud till det mesta annat man kan tänka sig. Människor eller saker. Vi skapades för att älska Gud överallt. Och är det någon som kan säga att han bara den senaste veckan gjort det i allting, alla stunder, i alla tankar? Att man inte har lyft något finger mot Guds vilja på något sätt. Inte en enda tanke har gått emot. Men någon enstaka liten tanke satt sig själv eller andra människor och saker före det man egentligen kanske vet är Guds vilja. I varenda kristen pågår en kamp mellan synden och en önskan att tjäna Gud. Men hade vi kallat den nya människan och den gamla människan. Vi känner till vad som är gott, men vi har inte enbart gjort det. Inte älskat Gud med all vår kraft. Och allt vad vi har. ens den senaste veckan. Samtidigt är vi, som Luther säger, rättfärdiga och syndare. Men Gud är helt rättfärdig och god. Hos honom finns inget mörker, ingen ondska. Och de orden är vi vana att höra. De låter bra. De är trevliga. Gud är god. Gud är god, helig och rättfärdig. Men det som kan göra det lite svårt att se korsets allvar och nödvändighet är att vi ofta ser de här egenskaperna genom just korset. Genom mallen av Guds kärlek och nåd som korset åstadkommit. Ja, Gud var kärleksfull och nådefull även innan korset, såklart. Men vi vill gärna titta igenom det, och det är helt naturligt. Men som ett tankeexperiment kan vi titta på en slags opersonlig rättvisa istället en stund. Opersonlig godhet, opersonlig rättvisa. För att förstå problemet med synden, förstå korset, förstå varför det kostade vår Herre hans liv. Hade Gud bara varit rättfärdig och god och ingenting mer, eller inte just kärleksfull och nådig åtminstone, då blir Gud den här hårda domaren i himlen. Som kanske ni äldre minns att det predikar man mer ofta förut om. Då tappar man bort lite av nåden, man tappar bort lite av förlåtelsen. Predikade Guds lag och dom. Nu har man vänt på det, nu predikar man åt andra hållet istället. Men med bara de här egenskaperna, bara rättvisa, bara godhet, så blir Gud den här hårda domaren. För den rättfärdiga, den som gör det som är rätt och är rättställd inför domstolen. En som har genomsynats och det finns inga brister hos den. Och godheten markerar nitiskt vad som ska följas. Med raka linjer. Det här och inte det. Man ska hålla sig borta från det som är ont. Det här ska följas. Det här ska skys. Så en god människa gör då det som är gott och håller sig borta från det som är ont. En rättfärdig blir den som gör det goda och rätta utan att göra fel. Gud själv kan inte göra det onda. Men en Gud som bara blir då det här goda och rättfärdiga håller nitiskt sina skapelser till det rätta. Bestraffar de som överträder lagen. Lagen kan man sammanfatta i Guds vilja, goda vilja. Utan kärlek och nåd blir det denna Gud vi ser. En opersonlig, dömande, nitisk, hård godhet. Långt borta. Som obarmhärtigt skiljer ut gott från ont. Som sagt, det är inte den enda egenskapen hos Gud. Gud är också kärlek och nåd. Men bara för det försvinner inte lagens krav. Försvinner inte Guds godhet och rättvisa. Gud är inte i konflikt inom sig själv. Kan inte handla emot sitt eget väsen. Gud är det fullkomligt goda. Det fullkomligt rättvisa. Och därför måste det onda bestraffas. Det rätta hållas. För annars vore Gud ogod och orättfärdig. Och ett ytterligare problem om man har bara den hårda dömande guden blir ju att Gud är också allsmäktig och allvetande. Så ingen människa kan heller komma undan från det här. Det är raka linjer. Skarpa krav. Och alla människor står inför detta problem. Och det är skriften tydlig om. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus. Vi gick alla vilse som får, skriver Jesaja i dagens text. Var och en tog sin egen väg. Och ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, ingen enda, skriver Paulus i Romarbrevet 3:10 och framåt. För ingen människa blir oskyldig inför Guds rättvisa. Ingen har nått upp till måttet med fullkomlig perfekt godhet. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men i oss är det ofta blandat med mörker och ljus. Och den här skulden blir så enorm att ingen människa kan betala tillbaka den, hur hon än strävar. Vår största predikant i Efes, Carl Olof Rosenius. Ja, vår största predikant på 1800-talet. Fortfarande störst, men lever inte längre här på jorden. Men han kallar detta, det här problemet, för ett gräsligt elände. För vad kan vi ge Gud? Gud äger ju redan allt, inklusive våra liv och allt vi gör. Han har skapat det, han upprätthåller det. Och han skapar det till att göra någonting gott. Att göra allting som är gott. För om vi gör en god handling så är det redan någonting som förväntas. Utifrån att det är gott och att det är det vi är skapade till. Det är inte någon som blir en slags extra, någon som blir över. Jag har gjort min nivå av godhet och så fick jag lite extra som jag kan ge dricks. I mig själv blir jag, och i mig själv blir du, och i sig själv blir varenda människa skyldiga inför Gud. Och straffet blir en evig frånskildhet från honom, den eviga döden. Alla människor har, i den första Adams och genom sitt eget personliga uppror, förtjänat förvisande från Gud. Och Guds rättvisa och rättfärdighet kräver att brottet ska sonas. Den här opersonliga domarbilden ger ju inte den här mysiga och trevliga bilden av Gud. Utan en bild där var och en av oss står som skyldiga. Ofta i många kyrkor idag talar man om, inte om de här egenskaperna så ofta, utom om man är rejält nedtonade genom nåden och kärleken. Men de finns där ändå. Men det är ju inte det enda. Gud är inte enbart dömande och rättvis. Man kan inte stanna där heller. Hela uppenbarelsen, hela Guds uppenbarelse till oss ska man ta till sig. För han är ju också nådefull och kärleksfull. Inte bara rättfärdig och sträng och god. För Gud vill inte att vi människor, hans skapelser, ska gå förlorade. Ska dömas till döden, utan räddas ifrån det ödet. Vi har en personlig Gud som vill vara i gemenskap med oss. Men där vi har gjort uppror från honom. Och han vill att vi ska lägga ner vapnen, komma till honom. Men han kan samtidigt inte heller helt strunta i synderna. Och fortsätta vara god och rättfärdig. Den fullkomliga godheten kan inte vara ogod ibland och inte orättvis ibland. Tänk er en domare som i en domstol frikänner någon bevisad mördare här och där. Bara för att dens hjärta ömmade för dem. Det är inte en god och rättfärdig domare. Eller en domare som säger till en våldtäktsman eller en tjuv att du är ändå generellt en ganska hygglig typ. Du har ju ganska många fina sidor också. Så vi frikänner dig. Trots att den utan tvekan är skyldig. Det är inte heller en god domare. En mänsklig domare är satt för att upprätthålla lagen. Jag läste i en gammal dogmatikbok att det är, citat, typiskt hedendom att tro att Gud utan kostnad skulle vara människonådig. Och jag skulle säga att det är ganska typiskt idag, även bland kristna. Man tonar gärna ner allvaret i den kristna tron. Men Gud kan inte bara se mellan fingrarna på mänsklighetens synder. Inte bara förlåta dem utan vidare. Och samtidigt fortsätta då vara god och rättvis. Skulden måste betalas. Straffet för brottet måste komma. Och människan är som sagt helt oförmögen att betala. Och där har vi dilemmat. Men då bestämmer sig Gud i sin nåd och i sin kärlek att frivilligt själv rädda människan. Att bli människa för att ta mänsklighetens straff på sig. Som mänsklighetens representant. Så att människorna kan bli räddade och rättvisan skipas samtidigt. Och genom historien väljer då Gud ut ett folk. Han leder och förmanar dem. En av anledningarna till det är just att han så småningom själv ska komma till dem. För att utföra sitt frälsningsverk på jorden. Och genom denna historia så lägger Gud också ner tecken som pekar fram emot honom. Att han ska komma och vad han ska göra. Av den anledningen har vi så många tecken, profetior och saltarsalmer som handlar om eller visar på han som ska komma. På Kristus. Fastän det är lång tid i förväg. Exempelvis dagens Jesaja-text om den lidande tjänaren. Som är flera hundra år äldre än Jesu födelse. Men när tiden är inne så tar den andra personen i Guds treenighet kött och blir som en av oss. Men han kan leva ett felfritt liv. Han är inte skadad av det synd och det uppror som vi är. Och han undervisar och samlar lärjungar. Men han alltid kunskapen om vart hans vandring kommer leda honom. Straffet för människorna är död och hans väg leder mot döden. Några av människorna tar emot honom men de allra flesta vänder sig bort. När han gör något de tycker om så hyllar de honom med hosianna-rop. Men så fort han gör något de inte tycker om då går de därifrån. Så fort han inte uppfyller de förväntningar som de hade. När han blir tillfångatagen så står samma folkskara där och ropar korsfäst honom. Och de väljer världen och sig själva. Före herrarnas herre och kungars kung. När han kommer med räddning så visade människorna bort honom. Och ser honom som ett hot. Och skickar honom i döden. Och vi ska inte tro att de vår unika idé. För mycket i oss själva vill också gå emot Gud. Vi är lätt människorna som i början på veckan hyllar Jesus som kung när han rider in där i Jerusalem. Men senare väljer bort världens frälsare för världens Barabbas och ropar korsfäst honom. Och så förs han ut ur staden efter att ha hånats. Han som är universums herre och världens skapare. Och han förs ut efter att ha piskats och plågats. Han som kom för att vi ska ha liv och det i överflöd. Han förs ut till staden och till Golgata kulle. Och korsfästs där mellan två rövare. Och se, då står vi inför korset. Kulmen på människornas bortvändhet från Gud. Men också samtidigt kulmen på Guds frälsningsverk. Det här allting har pekat mot. Utan att vi vet det. Har vi som har sänt bort själva livet att dö. Utan att vi vet om det så har han kommit just av den anledningen. Och även de som står där och spikar och reser korset tjänar Guds vilja. Vägen till livet går på smärtornas väg. Genom lidande till seger. Genom döden till livet. Och så står vi där till slut inför korset. Vi ser upp på han vars händer och fötter spikats igenom och fästs på trä. Han som gisslats och plågats nära till döds. Och från vars blodiga gässa en spetsig törnekrona vilar. Och han som har makt att skicka änglars härer att rädda honom. Han som kan omforma universum efter sin vilja. Han går som ett tyst offerlamm, tåligt och villigt i döden, för din och min skull. För oss som är anledningen till att han lider och hänger där, för oss som är skyldiga till dessa hammarslag. Vi hör hur översteprästerna och deras skara hånar och gör narr av honom. Han litar på Gud, men var är Gud någonstans? Ska han hjälpa dig? Men de ser inte att Gud är den som hänger där på korset för vår skull. Vi ser upp mot honom som genomborrat. Mot den enkla, plågade människan som hänger där. Och hör hur han ber för vår skull. För oss som har hett honom där. Och vi hör hur han tänker på att ta hand om sin mor och sin lärjunge. Att de nu ska ta hand om varandra. Vi hör hur han ropar de gamla orden från Saltarsalmen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Vi hör hur han säger, det är fullbordat. Och överlämnar sin ande till fadern. Vi hör hur han drar efter andan. Och är död. Den plågade och blodiga kroppen som hänger där framför oss är livlös och död. Och vi förstår att han dör för människornas skull. Allt verk, hela planen blir fullbordat. Han dör i vårt ställe. Guds lam offras för vår skull. Herren lät vår synd, vår skuld drabba honom. Tack vare Jesu blod är vi förlåtna, kan frimodigt närma oss Gud och möta den kärleksfulla och nådefulla blick som betalade våra synders skuld med sitt liv för oss. Förlåten, brister, vägen till Gud är öppen. Allt gick som planerat, och när djävulen trodde att han vunnit, att han överlistat Gud, så blir det istället hans stora och eviga förlust. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Det är som Paulus skriver om Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av dessa, denna världens makter till. Om de hade känt igen den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men det är inte slutet. Utan Gud reser honom från dödsriket. Han uppstår igen ifrån det döda. Och visar oss att även för oss som tar emot honom är inte döden slutet. Den är besegrad genom det offer Jesus gjorde för vår skull. Vi står frikända inför Gud. Förklarade rättfärdiga och friköpta genom Jesu Kristi offer och död. Det som lagen inte kunde göra, skriver Paulus i Romarbrevet, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Så vi står där i gruppen inför korset. Och ser upp till han som korsfäst. Och kanske, innan han drar sitt sista andetag, så möts era blickar. Och du ser att mitt i smärtan, mitt i lidandet så finns det en otrolig kärlek till dig. Att det var för din skull som han är där. Att det var våra synder han bar. Låt oss nu tillsammans resa oss upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.